There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Jo, men tricket är att det är inte antingen eller. Det är lite som den här sköldpaddan och haren. Jag älskar ju sköldpaddan, jag är sköldpaddan. Men det betyder inte att man inte ibland kan ta ett par skutt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 281 och idag så blir det liksom temat, jag har satt rubriken hittills så här, att skapa investeringar istället för att köpa investeringar.
Ja.
Eller liksom så här reflektion på den här, vi är ju fortfarande på vår Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad-serie.
Mm.
Och detta är väl från kapitel 6, där han pratar väldigt mycket om två olika typer av investerare. Och jag tror ju att detta är ju ett, ja men det blir lite ett reflektionsavsnitt, men det blir liksom också, detta är väl ett ganska avancerat avsnitt. Det kommer bli liksom så, yeah, så avancerat. Det kan bli, kan man ju ofta prata. Men framförallt så tror jag också att det blir intressant. För att för några avsnitt sedan 277 så gjorde vi det här avsnittet om investeringstrappan.
Ja,
och så pratar vi liksom ganska så här, ja men på de höga stegen, inte att de är nödvändigtvis är bättre, utan vi konstaterade ju så att indexfonden i botten var ju fortfarande liksom, det är där man börjar och det är där man slutar som det bästa. Men vad vi kommer att prata om idag är liksom lite så här, hur skapar man pengar ur tomma intet? Alltså hur de människorna som har blivit så här jätterika, hur de gör.
Ja, det är spännande ju. Hur skapar man pengar ur tomma intet?
Ja, men lite så.
Ja,
så,
för det är ju, mm.
Och vi bygger det liksom lite på hans bok, lite på vår egen erfarenhet, lite vad vi har sett liksom längs vår investeringsresa.
Mm.
Så att som vanligt, alla misstolkningar är våra egna. tänker jag. Och man kan lyssna på det här avsnittet helt fristående, men man kan annars också hoppa till de här 273 och framåt. Som det har, ja, varit, litet, det har varit ett litet tema här under hösten, tänker jag. Och är man ny och lyssnar på så här, så skulle jag säga att det är nog bättre att lyssna på avsnitt eller titta på avsnitt 99, som är lite mer liksom grundläggande, tar man. Bra, och sen så tror jag också att det är jätteviktigt. Jag märker ju ofta att de här avsnitten som handlar lite mer om liksom de mjuka perspektiven, eller kanske liksom som handlar mer om värderingar, syn, perspektiv, att det är lätt att man hamnar i så här rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Vi hade en diskussion på forumet här efter förra avsnittet om det här med riktänk och fattigtänk.
Ja, ja,
eller rika, för att Kiyosaki, liksom så här, han är ju så här bestselling author. Och det är, alltså jag kan ju tycka att det är lite trist, men ett klassiskt sätt att få mycket uppmärksamhet är ju att skapa konflikt. Och genom att provocera, och genom att säga rika människor gör eller fattiga människor är, så blir det direkt, liksom triggas vi.
Jo, men det är ju också en amerikansk bok.
Absolut.
Man kommer ihåg, och där är det ju mindre konfliktfyllt att vara rik eller fattig, eller liksom komma från fattiga förhållanden och bli rik.
Ja.
Där är det ju liksom en fin grej.
Ja, medan jag tänker så här, att jag tycker att det intressanta här är ju liksom så här bara, vad intressant. Mm. Så kan man också se på det. Att det är det som är perspektivet. Att guldkornet här är så här inte bra eller dåligt, utan titta på det så här. Vad skulle jag kunna ta med mig? Och jag tror också att det här avsnittet tror jag nog jag har hoppat över typ alla 10 år innan, för man har liksom inte fattat det. Medan nu känner jag liksom, som han skriver också i boken, så att vissa saker tar flera år innan de kommer ihop. Och då kan det bli intressant.
När jag var yngre så var det mycket så svart eller vitt för mig, och bra eller dåligt. Men det var nog också för att jag har inte varit med om så mycket.
Nej.
Så att jag var tvungen att kategorisera saker på det viset, och sen så har det blivit mer så nyanserat liksom efterhand.
Ja. Ja.
Så att man får ändå ha liksom överseende med sig själv lite grann.
Ja, men precis.
Om man är där liksom.
Ja, men precis. Så att det jag brukar alltid rekommendera så här. När man blir trött, arg eller irriterad, då är det så här, dags att pay attention. För då är det ofta något som är intressant som skaver. Och att leta efter guldkornet. Det är väl liksom...
Men vänta, jag tänkte säga det där med att när jag var yngre, så här är det att jag tänkte. Då var det lätt att liksom vifta bort saker som jag inte förstod, eller som jag kände så här, nej, men det där håller jag inte med om.
Ja.
Liksom.
Ja, ja.
Men nu så känns det, vid 45 års ålder då, så känns det som att nu kan jag då plocka de här guldkornen. Också för att vi har pratat så mycket om det.
Ja.
Att man plockar russinen och kakan, det som funkar för mig.
Ja.
Allting behöver inte funka, men lite.
Ja, men
gör
exakt.
Alltid det liksom.
Ja, men exakt. Ja. Så. Sen också, för dig som inte hänger på forumet eller på andra ställen, så att det är mycket diskussioner om Riket Tillsammans 3.0.
Ja.
I förra avsnittet pratade vi lite om det här, att vi vill inte vara en oberoende konsumentsajt, vi är inte oberoende finansiella rådgivare, vi är inte journalister oberoende från vårt budskap, etc. Så att det är ju någonting som så här trevande pågår i forumet. En liten uppdatering som kommer att hända här inom kort är ju att vi kommer ha lite reklam i poddavsnitten. Lite så här, vi håller på att göra en överenskommelse med Acast som ska ta över vår podd, typ som Värvet och andra. Så det kommer komma lite så här reklam innan och lite reklam efter, lite sådant. Är man däremot medlem på vår Patreon, så kan man skippa reklamen både i forumet och i där.
Ja, då får man inte det.
Då får man inte det.
Nej.
Eller man lyssnar egentligen på en annan poddserie som är samma avsnitt fast utan reklam. Så det kommer komma lite mer information. Och anledningen är för att liksom så här, jag vill hellre fortsätta kunna göra de här typen av avsnitt som där det inte är någon sponsor. Och grejen som vi har skrivit i forumet också, så här, att det har varit lite så här, när vi inte har så många samarbeten, så har det varit lite tufft att få ihop liksom Riket Tillsammans-affären. Men jag hoppas att det kommer vara okej. Liksom. Bra, och sen så tänkte jag säga, snart är det dags för jul, och då kommer ju de vanliga avsnitten i januari, så här, hur ska man spara 2023, bästa fonderna, liksom, hur gick 2022?
Och ja, liksom, precis, så att ombalansering.
Ombalansering, uppdatering av fyra hinkarna, Det är mycket diskussion.
Det ja. Känns som den kan bli så episk detta år.
Ja, ställer inga krav.
Jo, men det är för
krav.
Att vi har ändå fått många tankeställare kring bland annat då läro- eller lekhinken.
Där är mycket, mycket prat i forumet just nu om det ska heta lekhink, spekulationshink, mycket högriskhink eller jag gillar ju mest lärohink.
Jag gillar också lärohink faktiskt. Ja. Men det är väl för att du och jag gillar att lära oss saker.
Ja. Mm. Sen ska vi också säga så bara kort uppdatering. Caroline sitter här när hon håller så här armen vid sidan. Det ser ju bara du som kommer på YouTube. Då har vi alltså ett element under bordet här.
Vi har det. Och jag har tre lager ull på mig. Men det är också för det vi har ett gammalt hus som är svårt att värma upp. Ja. Ska man väl säga, och plus och att det kostar 10 kronor kilowattimmen
just nu när vi spelar in, så att vi har som alla andra, jag tror att vår elräkning i december kommer vara episk. Jag tror vi är idag på den 13 december, jag tror vi ligger på över 10 000 redan. Ja. Ja. Så att men det är en annan diskussion. Mm. Bra. Jag tänker vi ska ta en sista grej innan vi hoppar in avsnittet, och det blir faktiskt lite egen reklam. Här. Och detta är lite läskigt. Detta är någonting, ett provprat jag har lagt ut i forumet. Och det är
bara köra, Jan.
Ja, men det är lite så här Rika tillsammans-programmet.
Ja, det är Rika tillsammans-programmet.
Ja, och detta är liksom ett förslag som vi har tänkt köra under 2023 som ett 12 månaders typ träningsprogram för att liksom lyfta privatekonomin och lyfta livet till nästa nivå. Och jag tänker liksom att det är lite... Jag vet att många beskriver riket som så här, jättebra, och det är alla de där sakerna jag borde göra, men jag kanske inte alltid tar mig tiden att göra. Mm. Och tanken är att detta ska vara liksom så här, under nästa år så har vi lite olika tematräffar digitalt, och sen har vi uppgifter och så gör man dem tillsammans. Och detta ska mynna ut i liksom en livsplan, en konkret livsplan som består av då liksom en emotionell del, liksom alla de här... Vad är det som är viktigt för mig i livet? Vad är mina mål? Vad är min riktning? Vad är min liksom, kompass i livet?
Behöver ju inte veta det innan man gör det här.
Nej, utan
man ska komma dit kanske.
Ja, men exakt. Man kommer få hjälp att komma dit genom att göra olika övningar. Och vi kommer ta guldkornen från de här avsnitten som till exempel Die with Zero och Just Keep Buying. Så att det blir liksom så här, men vilka är de här tidsfönstren som vi har i livet?
Ja. Yeah.
Där vi till exempel har väldigt tydligt tidsfönster, där min mamma är typ 70 och vår äldsta dotter är 11. Så vi har så här 4 år då vi kan resa tillsammans, liksom väldigt tydligt. Och sen så kommer det vara en ekonomisk del där vi tittar på liksom, okay, så hur klär man liksom den här planen i siffror, hur simulerar man sin ekonomi, hur man koll på sin resultat- och balansräkning, hur ser man att man har rätt risk i sin totala ekonomi, hur tittar man på liksom, pensionen, uttag etc. Så att det blir liksom... Det blir inte bara sitta i Excel eller bara sitta och meditera, utan det är liksom både och. Liksom. Och jag ser detta liksom som ett gymkort, och det kostar som ett gymkort i Malmö, och det är 549 kronor i månaden. Och grejen är varför jag skriver i Malmö, det var för att jag sen upptäckte att gymkort i Stockholm var betydligt dyrare.
Allt dyrare i Stockholm.
Ja, så att jag tänker så här, ni får Malmöpris på det. Mm. Och det som är också en bonus i det här, för att sånt här vill man ju ofta inkludera sin partner i. Och då har jag sagt så här, ja, men som det är digitalt, jag tror på att man ska göra saker, jag gillar ju tillsammans. Så jag har sagt så här, men om din partner vill gå så kan ni gå båda två för priset 549, så det blir inte dubbelt så mycket, så det är liksom så här, två för en.
549 per månad, ja. Och sen så är det ju 12 månader.
Ja.
Så
att det blir typ 6500.
Allt det här som låter överväldigande, det kommer ju smetas ut över 12 månader.
Ja, precis. Och det är också därför det inte är en hel utbildning.
Nej, precis.
För att liksom tanken är att man ska kunna ha tid att göra detta. Och jag tänker att vi kör igång i slutet av januari. Yeah. Början av februari. Liksom. Så att man kan läsa med en länk här i beskrivningen. Annars är det riketillsammans.se/programmet. Så att ska bli, som du sa till mig Karo, så här, ja, du är nervös för att du undrar om det är någon som vill komma på din fest. Nu vet jag att det är ett antal personer som redan som anmält sig, så att det hade varit roligt att göra. Bra, då tänker jag att vi kör igång med dagens avsnitt. Och mycket av det här handlar ju om finansiell kompetens. Alltså att finansiell intelligens. Och då skriver Kiyosaki väldigt mycket om att, du kan läsa vad han skriver.
Då läser jag den engelska citatet här nu. Financial intelligence is simply having more options. If the opportunities aren't coming your way, what else can you do to improve your financial position?
Precis. Så att, och jag gillar detta, för när vi hade i forumet så har vi en person där som heter Jonathan Stolzenberg, och han pratar alltid liksom om att öka sitt möjlighetsutrymme.
Ja.
Liksom att öka mängden möjligheter eller mängden alternativ. För att ju fler alternativ jag har i varje given situation, desto blir större sannolikheten att jag får liksom ett positivt utfall av det informerade beslutet.
Så då håller vi på med hela tiden egentligen ju. Som när man är tonåring och ska välja så gymnasieprogram,
ja,
så vill man liksom ha så många alternativ som möjligt efter att man har gått sitt gymnasieprogram. Man vill ha liksom ett stort fält att välja på sen yrkesmässigt liksom, ja, till exempel. Så att vi håller hela tiden på med det här.
Jo, men så var jag valde ju natur, ja, för att det gav flest möjligheter. Sen valde jag civilingenjör för att det gav flest möjligheter.
Du valde alltså natur för att du tyckte om naturvetenskap.
Vi har varit inne på den, nej.
Jag valde natur för jag gillar natur.
Ja, jag valde ju till och med teknisk fysik för att det var ju bredast av det breda.
Ja,
liksom.
Ja,
och sen,
ja, precis.
Men sen har ju det också sina nackdelar. För sen när jag valde då teknisk fysik, jag tror aldrig jag sett en jobbannons efter en teknisk fysiker. För det är så brett så att liksom, men de kan bli göra vad som helst.
De kan vara vad som helst.
Ja, så att, men liksom så att det är inte alltid att fler möjligheter är bättre. Ibland kan det vara ganska skönt att bara ha en möjlighet. Men by default, om jag skulle välja mellan att ha en möjlighet eller ett alternativ eller ha många alternativ, så påstår jag så här att man bör sträva efter att öka sitt möjlighetsutrymme. Och detta är också så här, nu kommer det från Rich Dad Poor Dad, men detta har jag ju diskuterat i styrelsemöten. Alltså så här, låt oss, vilka alternativ, vilka vägval ger oss flest möjligheter, för att då har vi störst eller högst resiliens. Då har vi liksom mest anpassningsbara.
Ja, precis.
Och det är ju lite också från den här Darwin. Det är ju inte den starka som överlever, utan det är den som är mest anpassningsbar.
Ja, och det har du fått från mig, eller hur? Du fattar inte det innan jag förklarar för dig. Eller hur?
Jag vet inte. Men
jo, jag vet att det är så, ja.
Okej, okay.
Vilken tur att jag har en biolog till fru som, ja, kan förklara sådana här saker som då sen passar in i styrelsearbetet.
Tack Caroline.
Ja, vi kan klippa bort det.
Nej, vi kör på. Bra, ska du läsa fortsättningen?
Jag läser fortsättningen. If an opportunity lands in your lap and you have no money and the bank won't talk to you, what else can you do to get the opportunity to work in your favor?
Mm. Och detta gillar jag också, för att det jag tänkte på, detta handlar som på avsnittet här som vi gjorde för typ 2 veckor sedan med Filip, som pratade om att liksom bygga, han vill ju försörja familjen på fastigheter och den resan han är inne på som 27-åring. Liksom. Och detta är ju väldigt vanligt, att jag brukar säga att en möjlighet kommer aldrig med rätt timing. Alltså det är liksom så här typiskt, alltså antingen så är det så att Man är alldeles för upptagen, eller man har inga pengar, eller det är i fel marknadsläge. Särskilt nu när marknaden är stökig så finns det jättemånga möjligheter. Men nu är de flesta av oss ganska osugna för att vi har förlorat pengar, eller liksom så här, vi har en elräkning på 20 000 i december, eller liksom det har hänt något i familjen eller så här. Så att, liksom så här, kom ihåg att liksom en bra möjlighet kommer aldrig ha en bra tajming.
Nej.
Liksom, det är lite, visst, det kan väl vara det där enhörningsfallet då det har det, men generellt tänker jag. Och då kommer vi till det här, liksom, ja, men om jag inte får finansiering när banken säger nej, vilket är väldigt vanligt. Jag brukar säga att banken ger dig paraply när det är sol ute och vill ha tillbaka det när det regnar.
Mm.
Liksom, vad gör man då? Och då kommer det till den här kreativiteten. Och då skriver ju han vidare så här, men om det är så här, det som du har räknat med ska hända, om det inte händer, hur kan du göra om den här citronen till, vad är det?
Lemonad
eller till saft liksom. Och han säger, och att kunna göra om den här citronen till saft, det är ju det som är finansiell intelligens. Att det handlar inte så mycket om vad som händer, men hur många finansiella lösningar jag kan komma på. Alltså hur kreativ kan jag vara? Hur många möjligheter i det här möjlighetsutrymmet kan jag identifiera? Hur många möjligheter kan jag skapa mig? Hur många olika sätt kan jag lösa det här problemet på?
Ja.
Så att möjlighetsutrymme, och jag tror vi ska bjuda in Jonathan här, prata om just det här med möjlighetsutrymme mer. Och du kan ju läsa då vad han skriver, och detta är ju det tragiska då.
Ja. Tack för det upplägget.
Yeah.
It is how creative you are in solving financial problems. Most people only know one solution. Work hard, save and borrow. So why would you want to increase your financial intelligence? Because you want to be the kind of person who creates your own luck.
Ja. Mm. Och här är också så här, här tycker jag kommer det in en värdering. Så här, ja, för här hittar ju Kiyosaki på att det är bättre att vara en person som kan skapa sin, vara sin egen lyckas med. Och det tror jag liksom, vi har ju till och med ett ordspråk på det, så jag tror att många håller med om det. Men det som jag kan tycka är synd, för jag liksom kände mig träffad, det var ju så att de flesta problem vill vi ju lösa, detta har vi varit inne på innan, genom att så här, jobba hårdare, genom att spara mer, genom att dra ner på kostnader eller genom att låna pengar. Alltså det är bara att kolla på valfritt avsnitt av Lyxfällan, där lösningen alltid är låna pengar och sen så går det låna pengar ett tag och sen skiter det sig. Och sen är det ju andra som är så här, nej gud, jag skulle aldrig låna pengar, men vad gör de då? Då jobbar de hårdare.
Ja.
Och där, och återigen, inte som att sitta på någon piedestal, utan jag är för tusan likadan, alltså som vi har beskrivit nu här de senaste veckor eller här under hösten. Jag har ju också trillat i denna fälla nu. Det har varit lite tuffare klimat.
Ja, vi är inte på några höga hästar. Och, vi gör också, ja, och, vi har också de här tre verktygen att jobba med.
Och liksom jobbat hårt.
Ja.
Och där har jag liksom konstaterat att så här, vänta här, var det här vi ville landa? Att liksom jobbat med vår ekonomi många år och haft de här drivkrafterna. Och sen plötsligt så är man så här, vi jobbar jättehårt för att försörja ett hus för 25 000 i månaden.
Ja, men det har varit rätt tydligt, ja.
Ja,
att man sitter där nere i gropen igen.
Ja, men precis, hamnat i diket. Och för oss handlar det ju nu verkligen också, mycket av vår diskussion här hemma pågår ju kring den här kreativiteten. Så hur kan vi lösa de här olika problemen? Och ett av problemen som vi diskuterar absolut är ju byta boende. Eller så här, ska vi göra oss av med bilen, Teslan som vi har. Som också har en lång diskussion i forumet just nu. Men jag ska också säga så här att det andra lösningen som är liksom handlar mer om kreativitet är ju, okej, men hur kan vi öka intäkterna? Hur kan vi öka inkomsterna? Och där ska jag vara helt ärlig, det här Rika tillsammans-programmet har ju accelererats till följd av denna frågan. Att för mig så här, nej, men om vi inte vill vara beroende på att sälja de här höga, liksom dåliga grejerna längs investeringstrappan, det man kan tjäna pengar på men som kanske inte alltid är bäst för den som investerar, ja, men då behöver vi göra något annat. Och då tänker jag så här, men varför inte testa och se om det finns något intresse för Rika tillsammans-programmet.
Ja, men också för att vi gillar det ju.
Man behöver göra det som man tycker
om ju.
Ja, men såklart.
Vi pratade ju om det i förra avsnittet ju.
Ja.
Investera på det viset som du tycker om.
Ja. Mm. Ett litet sidospår, och pratade med en kompis i finansbranschen som hade lyssnat på vårt 277-avsnitt. Han bara garvade och så sa han så här, jag fick sådana vibbar när jag jobbade inom finans själv och så skulle man liksom investera de här PE-fonderna, du vet, högt uppe typ på sista trappstegen, du vet, med hedgefonder eller private equity eller private debt. Så sa han så här, ja, jag har någonting inte tog upp. Det var ju ofta att man låser in pengarna i 6, 7, 8 år. I de fonderna också.
Men det är nog för att vi inte kanske själva har låst in våra pengar i de fonderna. Så jag, du kanske visste det, men jag visste inte det.
Ja, precis. Och då är man så här, så att det kan man få jättebra betalt för, men det vill jag inte sälja. Liksom. Så att, Så att återigen, att titta bortom work hard, save and borrow. Att titta, okej, men hur kan jag göra en förändring? Kan jag liksom tjäna mer pengar? Kan jag byta? En av våra kompisar flyttade ju bara till så här, Sonica-familjen och flyttade till Spanien.
Mm.
Och var så här, titta, jag jobbar mindre, vi har lägre utgifter, det är mer service, man äter liksom frukosten på ett café när man har lämnat vår son på förskolan.
Det är varmare där också säkert, kan jag tänka mig.
Ja, och inte 20 000 i elräkning. Ja.
Nej, det är den kanske inte.
Så kreativitet och finansiell intelligens handlar om öka möjlighetsutrymmet, vara kreativ kring att lösa olika problem och olika liksom vägar.
Mm.
Ja. Ska du fortsätta läsa?
The single most powerful asset we all have is our mind. If it's trained well, it can create enormous wealth. The more you develop your financial intelligence, which takes time, the more opportunities will be offered to you.
Yeah.
Great opportunities are not seen with your eyes, they are seen with your mind.
Yeah.
Men alltså det här, the more opportunities will be offered to you. Det är möjligt att det är sant, men jag förstod det som att man själv också skapar möjligheterna.
Ja.
Det är inte som att någon kommer och säger så, nu är du tillräckligt intelligent.
Nej, nu har du levlat.
Nu har du levlat, så nu kommer du få ut möjlighet. Det är Nej. Inte bara så.
Nej, Nej. Nej men så är det. Alltså så här, det var någon som beskrev det för mig, Jan, som att liksom så här, du vet, det finns en massa pengar som flödar runt i världen. Och du får tillgång till de här pengarna i förhållande till hur duktig du är på att ta hand om dem. Och ju duktigare du är på att ta hand om pengar, desto mer pengar kommer du få möjlighet att få tillgång till. Och har du liksom inga bevis för att du är duktig på att ta hand om pengar, alltså någon som är i Lyxfällan kommer ju aldrig få förtroendet att få någon annans pengar.
Nej.
Än med. Någon som har Nej. Visat att ja, men jag är duktig på att investera kommer ju få pengar kastade på sig. För att då vill ju folk att de ska investera dem åt dem. Så att jag tror att, återigen, är detta sant som jag säger nu? Nej, det är bara liksom en metafor. Men den ter ju sig funka. Vad är det man säger? All models are useless. Eller så här. Det är någon sån.
Nej, jag har inte hört den.
Nej, men alla modeller är dåliga, men några är användbara.
Ja, ja.
Mm. Liksom. Så att jag tror att det är viktigt att säga detta, att det handlar om att hur kan jag kombinera ihop olika ingredienser till en kaka?
Mm.
Och ju bättre man är på att kombinera de här ingredienserna, desto duktigare blir man på att laga. Och detta är så här, detta funkar i andra områden också. Så på en diskussion som vi har hemma hos oss, är det ju du som lagar 99% av all mat.
Det är det.
Ja. Mm. Och där kan ju, och det är på gränsen att jag inte kan laga mat om jag inte följer ett recept. Och så står det liksom, detta har vi varit med om flera gånger, då står det liksom så här, receptet att okej, så ska du ha crème fraîche. Och så är det ingen crème fraîche i kylskåpet. Och då blir det liksom error i min matlagning, för då måste jag stanna upp och åka till Ica och köpa crème fraîche, för där står ju crème fraîche. Och då kan du vara så här, men Jan, det är ju bara att ta lite grädde. Och jag bara, fast om det hade stått, liksom, om det skulle vara grädde, då hade det väl stått grädde i receptet.
Så kan det vara, men sen så kan man då scrolla ner på Ica i kommentarerna där, så kommer det alltid vara så här, jag använde grädde istället för crème fraîche och det blir mycket godare.
Ja, jag gör ju inte det där.
Så folk är ju som jag, så bara, fan, vi har ingen crème fraîche. Nej, vi får ta något annat. Men det blir jättegott.
Ja,
men vissa måste skriva det då ungefär som jag också måste säga.
Jag menar då om vi har då metaforen här att jämföra det med pengar, så är det samma sak.
Ja.
Du ser ju andra saker i matlagning och i recept, för att du har lagat mycket, mycket mer mat än vad jag har.
Ja.
Ja, jag har jobbat mer med pengar. Jag ser många fler nyanser i pengar och möjligheter i pengar än vad du gör eller vad andra gör.
Mm.
Så att jag tror att det är viktigt att se detta som att detta är en träningsgrej. Mm. Och detta är väl också det som jag gillar i diskussionen i forumet kring att så här, indexfonder, fantastiskt. Det är där fortfarande vår största enskilda investering. Men som någon påpekade i forumet, så här, man lär sig inte ett skit. Alltså ens finansiella intelligens ökar ju inte av att investera.
Nej, för man ska ju bara låta det vara. Liksom.
Ja. Mm. Och då är ju frågan så här, okej, vad är man ute efter? Är jag ute efter så här, nej men liksom indexfonder kommer inte göra dig rikast i världen. De kommer kanske inte ens göra dig rikast i din kommun. Det kommer ge dig vardagsrikedom, absolut. Det kommer göra att du har ett bekvämt liv, men det kommer inte göra att du har ett orimligt liv eller ett extraordinärt liv.
Nej, och det kan ju vara så. Att man bara gillar att ha sina indexfonder. Man vill inte lära sig mer om någon annan.
Men då lyssnar man ju inte på detta avsnitt.
Nej, man kanske inte lyssnar på detta avsnitt. Nej, man sysslar med annat.
Ja. Mm. Så att jag gillar den här liksom träningsaspekten av pengar. Liksom att se att det är en träningsgrej. Jag vet att i Balansekonomi, Charles Söderberg beskrev detta som en metafor med let efter kantareller i skogen. Att när man går ut i skogen första gången, man bara kollar på träden, så lär man ju inte hitta. Nej, men då kommer man inte hitta några kantareller.
Man ser inte dem i alla fall.
Nej, och då kommer man ju inte hitta några kantareller. Men sen när man är tränat i några år, så kommer man säga så här, där är kantareller. Man kan sitta i bilen i motorvägen och säga så här, kantareller.
Man kan också förmodligen se vart de borde växa.
Ja.
Ja. Exakt. Och där är det sån optimal möjlighet för dem.
Ja, som till exempel översatt till finansvärlden december 2022.
Ja.
Till exempel fintech, blodbad just nu.
Ja, det är alla verkligen.
Alla fintechbolag är liksom nedvärderade med 50-60-70%. Men det betyder inte att alla fintechbolag är 50-60-70% sämre än vad de var för ett år sedan.
Nej, tänkte också det. Men hur vet man vilka som ändå är liksom de som kommer klara sig igenom det här och som är bra och som är värdefulla för människor där ute?
Hur vet man vilka svampar som är ätbara i skogen?
Det är inte som att jag går och testar dem. Jag har ju en bok med mig.
Ja, kanske det finns en motsvarande,
det kanske också finns
en motsvarande grej som kallas erfarenhet. Pappor. Prata med andra, liksom, gör egna analyser och bedömningar. Mm. Det är exakt, och det är det jag gillar. Mm. Liksom man vill få fram att det är same, same. Det är same, same. Liksom. Bra. Och om man ska då titta på vilka är de här fyra böckerna? Eller vad är det man ska kunna? Mm. Jo, men så här, det handlar lite om bokföring. Man behöver fatta ekonomi, hur pengar flödar. Liksom det som vi har pratat mycket om, så här, bara skilja på en resultat- och balansräkning. Att skilja på pengar in och pengar ut, att det är inga problem. Alltså i Lyxfällan så kan det vara problematiskt om man går liksom 20 000 kronor back i månaden. Ja, men det är ju inte ett problem för till exempel om vi skulle gå 20 000 kronor back i månaden i 10 månader för så länge vi har 200 000 i balansräkningen.
Nej.
Mm. Så man behöver liksom skilja, och det hade ju vi till exempel den diskussionen om dagen, för att vi tänkte att i vår åka till Rom, apropå det här med tidsfönster, att utnyttja tillfället att ta med min mamma. Detta var dumt sagt eftersom hon ska få det i julklapp.
Nej, men hon vet redan, hon har redan kollat upp, hon förstod att det var det.
Okej, men i alla fall så där var det också så här, ja, det är ju jättedumt att köpa en resa nu när vi kommer ha en jättehög elräkning. Ja, men å andra sidan så vet vi kommer tjäna in pengarna, och det är bättre att köpa resan nu när den är billigare än att köpa den veckan innan. Mm. Så att liksom så här, förstå pengars flöde, liksom, skulle jag säga. Det handlar väldigt mycket om det. Kunna skilja till exempel på resultat och kassaflöde i företag.
Ja, men då måste man nästan också ha någon arena att träna på ju.
Absolut.
Som ett företag till exempel.
Ja, eller liksom att prata med andra.
Någon annan som har ett företag som man kan prata med.
Ja. För det var ju till exempel en av de grejerna jag lärde mig ganska tidigt, att liksom resultat, alltså jag har suttit på styrelsemöten där man har haft diskussion så här, hur mycket resultat ska vi visa i år? Alltså så att till exempel resultat är ju något som man liksom kan anpassa väldigt mycket, men kassaflöde är till exempel väldigt svårt att dölja i en bokföring.
Ja, ja.
Liksom. Och detta är liksom inga konstigheter, liksom, för det finns en massa verktyg inom ramen för bokföring.
Ja.
Den andra färdigheten handlar ju då om att kunna investera, och jag gillade faktiskt Kiyosakis beskrivning, han pratar om att investerande är science of money making. Science of money making money. Alltså att investeringen handlar om liksom hur får jag pengar att tjäna nya pengar. Och sen handlar det naturligtvis om förståelse för marknaden. Alltså vad vill marknaden ha? Och vad liksom önskar marknaden, vad finns det ett behov av, vad finns det en önskan för? Och här är det ju många företag som gör misstag, inklusive jag själv, att ibland så är det så här att man tittar väldigt mycket vad man vill sälja, men man tittar inte så mycket vad vill marknaden köpa.
Nej. Nej, men det här marknadsförståelse, kan en helt vanlig privatperson ha någon nytta av det? Eller är det du som företagare då?
Nej, eller om man ska investera så är det väl ganska intressant att förstå hur marknaden fungerar. Till exempel, om jag ska ta ett exempel. Vi har ju investerat i den här danska neobanken Lunar.
Mm.
Och där är ju till exempel så här, utifrån ett marknadsförståelseperspektiv så upplever jag så här. Jag hade till och med att en bank ringde till mig och ville intervjua mig. Så här, hur ser du på framtidens bank? Och så sa jag så här, ja, men min upplevelse kring banker är att det är väl ingen som riktigt är nöjd med sin bank. Alltså så här, bank är väl liksom så här lite nödvändigt ont. Ingen tycker väl liksom att anledningen till, så fick jag frågan så här, men varför byter inte folk bank om de inte är nöjda med sin bank? För att det är ganska omständigt, och det man byter till är sällan särskilt mycket bättre.
Mm.
Så det är en jättestor tröghet mellan de här olika, liksom att göra ett bankbyte. Och, och det är ju ingen större skillnad hos Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Det är liksom, de är lite krass i min mening lika dåliga. De är inte där för att hjälpa mig, utan tvärtom så känns det som att bankerna många gånger är där för att driva sin egen agenda och för att jag ska tycka att det ska vara så klurigt som möjligt.
Ja.
Nej, men lite så. Ja, och då tänkte jag liksom så här, när vi tittade på detta med Luna, så var så här, nej men titta, här är en bank som bygger liksom först utifrån appen. Man lyssnar mycket på sina kunder, man försöker liksom anpassa sig till dem, och sen har ju de en massa utmaningar, att de är just nu inte kopplade till svenska banksystemet, så man kan ta ett svenskt bankkonto, men där tänker jag så här, kan de komma längre fram ja, men då har vi plötsligt här en bank som inte har några bankkontor, som är byggt med liksom mobile first, allt inbyggt i appen. Ja, men det kan bli en bra investering, för att jag upplever att om folk fick ett bättre alternativ till bank så kommer folk byta.
Ja, ja. Okej, jag fattar.
Är du med? Mm. Så att det där var ju liksom så här, och marknadsförståelse till exempel också, så här, göra stora bensinslukande bilar just nu känns ju inte som någon helt framtidsbransch.
Men så man kan utgå lite från sig själv också, vad man använder i vardagen eller vad man är missnöjd med eller vad man tror liksom.
Ja, men precis, men problemet med att utgå från sig själv är ju så här, då måste man ju titta på sig själv och hur många andra är som jag.
Mm.
Är du med? Så här, om jag gillar,
en i mängden.
Ja, men om jag gillar så här namibiska serie liksom figurer.
Ja, men då vet vi så att du är inte som alla andra.
Nej, så att kanske marknaden för namibiska seriefigurer är inte jättestor.
Nej, men det är ens vardagsliv liksom, ja, tänker jag på.
Ja, medan till exempel så här, alla lyssnar på musik i viss utsträckning.
Ja,
ja, ja, så Spotify ganska gav ju marknaden vad marknaden ville ha.
Mm.
Mm. Så att jag tycker absolut att det handlar om att förstå marknaden, vad vill marknaden ha, och sen kan man ju hamna då i de här konflikterna som vi har mycket beskrivit på Rik Tillsammans, så att det jag upplever många gånger folk vill ha är liksom en genväg till rikedom, så här, berätta för mig vad jag ska investera. Senast igår så kom det liksom en tråd på forum, så här, ja, jag fattar detta med indexfonder, men berätta för mig nu vad vi ska investera i. Och jag sa, ja, fast det är indexfonder. Så att ibland så blir det ju också mismatch mellan vad marknaden vill ha och vad som finns. Och det är där då kommer ju liksom bedrägerier med.
Ja.
Liksom den där önskan om att något borde finnas. Så att jag upplever att förstå marknaden är minst lika viktig som att kunna investera. Och investera så handlar det om risk management. Liksom så här, att inte ta för stor exponering. Att så, vi hade ju det där Storskogen-projektet som det också var diskussioner på forumet. Ja, det gick ju jättebra i början och sen gick det ju värdelöst, för Storskogen blev Stockholmsbörsens sämsta aktie. Så vi förlorade 87% eller något från toppen.
Ja, värdet, ja.
Men vi kan fortfarande sitta kvar i samma hus och köra samma bil och liksom vår vardag funkar ungefär precis som vanligt. För att i färdigheten investerande så ingår det att liksom ta inte för hög risk.
Ja.
Och i investeringskunnandet så ingår till exempel så här fyra hinkar-principen. Nej, men då gjorde vi den här spekulationen i en avgränsad skyddad miljö, i lekhinken eller spekulationshinken eller lärohinken.
Men något som jag kommer att tänka på nu med det här med marknadsförståelsen när vi är inne i detta.
Ja.
Och vår investeringstrappa som vi har pratat om ju.
Ja.
Och alla som vill ha investeringar.
Ja.
Är det inte också så att man vill det för att det tillåter en att vara en del av sin samtid på något vis, att del av någonting. Alltså jag har funderat jättemycket på det, varför vi vill ha investeringar liksom.
Ja, ja.
Och vi har väl knökat med det också ju.
Jo, men
precis, man kan bara ha indexfonder.
Ja, man skulle ju kunna komma in här också, självkännedom. Alltså så här, okej, vad är det som är viktigt för mig? Mm. Och hur, alltså så här, lite det vi pratade om förra avsnittet, investera i det som du älskar.
Ja, precis. Ja.
Liksom. Ja. Så att, och här
det är bara, inte bara för att bli rik snabbt. Liksom,
nej.
Utan det är en större känsla också, tror jag.
Ja, precis. Så att jag skulle väl egentligen till de här pelarna sätta liksom självkännedom som en absolut viktig grej. Nu hade inte Kiyosaki med det, men det är väl vår reflektion, vårt tillägg. Bra, och sen så skulle jag sista pelaren här handlar om juridik, liksom det legala. Att,
vad tänker du då?
Ja, men det är så här, om jag ska vara helt ärlig, visa min egen okunskap, så fram till för 3-4 år sedan så hade jag inte mycket förståelse för juridiska legala tjänster för jurister.
Affärsjuridik?
Ja, men överhuvudtaget. Jag var så här, men varför ska jag betala 15 000 spänn för att få ett avtal? Medan nu de senaste åren när det börjar handla om mycket pengar, när det börjar handla om liksom så här viktiga affärer, ja, men då är ju juridiken jätteviktig, för den tar ju hand om alla så här, låt juristerna bråka i förväg och ta hand om alla scenarion så att vi kan ha en bra relation efteråt.
Ja, du har också sagt att det är ett extra lager av trygghet.
Ja,
mm.
Ja, men precis. Att till exempel om man då investerar ett sånt här onoterat bolag, så vill man säga så här, nej, men jag investerar under de här förutsättningarna, att de här pengarna kommer in. om inte de här pengarna kom in, då vill inte jag vara den enda investeraren. Nej, och då precis. Blir ju det ett skydd till exempel. Eller att man säger så här, nej men om jag bidrar med det här, då vill jag å andra sidan bidra. Alltså jag hade så här till exempel, jag skulle hålla en föreläsning här om veckan. Och sen var företag bara ställde in det liksom ett par dagar innan. Och det var ju så här skitsuget, jag hade avbokat den dagen, köpt biljetter, fixat och donat. Men eftersom vi inte hade något avtal så kan jag inte göra någonting. Men alltså hade jag haft ett avtal så hade en jurist garanterat satt in avbokningsvillkor. Så att om ni avbokar inom 14 dagar så behöver ni betala 50% av det här. Så att juridiken...
Det känns inte som första gången vi har lärt oss det.
Nej, precis. Men,
man tror alltid att det ska gå nästa gång.
Ja, men precis. Så att juridiken sätter upp spelreglerna. Mm. Och då kommer vi in också på det här med två typer av investerare. När man börjar då skapa själv, då finns det ju inga spelregler. Då behöver man skapa spelreglerna och då är juristerna de som skriver regelboken. Mm. Så att alla vet vad man ska förhålla sig till. Och det är skitviktigt, tänker jag. Bra, så att det är lite olika det. Och sen där kan man också tänka så här, på när man investerar då till exempel via Avanza eller Lysa eller Nordnet, så här, då får man ju hela det här legala paketet. Då har ju någon tänkt ut spelreglerna i förväg. Det är ju typ skillnad att köpa Ticket to Ride som liksom sålts i massa exemplar där det finns en färdig regelbok. Ja. Eller säga så här, vet du vad, nu tar vi fram 4 glas och ett papper och så ritar vi en egen spelplan och hittar på regler här längs vägen.
Ja,
och detta är också intressant.
Mycket jobbigare.
Ja, och där hade vi också lite roligt, för vi har en kompis som brukar spela med, en av hans värderingar är ju att knäcka systemet. Så han letar ju alltid efter så här, hur kan jag tänja på reglerna så mycket? Fortfarande vara på rätt sida.
Han spelar med sina barn.
Och liksom... så spelar med sina barn de här spelen. Och sen så gör han någonting som är så här på gränsen. Det är på rätt sida gränsen, men det var ändå inte, det var inte så det var avsett. Och så blir barnen så här, nej men så får du inte göra. Jo men det får vi. Och så
det är man, inte mot reglerna.
Det är inte mot reglerna. Nej men då bestämmer vi att man inte får göra så. Och sen gör han någonting annat. Och du vet, och hans poäng här är ju alltid att försöka visa barnen det som jag själv, vi ofta brukar också säga som att regler är ju bara en överenskommelse.
Yeah.
Och en överenskommelse, så länge det inte är naturlag, så kan man alltid hitta på en annan överenskommelse.
Man kan försöka tänka lite utanför gränserna.
Ja, ja. Också. Ja, men precis, tänka lite utanför boxen. Yeah. Liksom att, ja, bra. Så vi hoppar vidare.
Det är därför det är så roligt att vara kriminell liksom i sådana spel. Ja, också mot barn antar jag. Att de blir ju direkt arga. Någon annan kanske skulle säga men nu måste vi kolla reglerna här. Och det hade varit helt civiliserat. Liksom, ja. Men nu har du gjort fel där. Medan barn är bara, man kan inte göra så.
Ja. Och grejen är,
jätteroligt.
Ja, och jag kan ändå tycka så att där blir en viss liknelse i verkligheten, för där är ju vissa människor som inte spelar enligt
reglerna.
Nej,
det är absolut så. Det är absolut så att vissa går mot rött ändå, alltså, fast man inte får och kör mot rött.
Ja, men och sen behöver man ju alltid tänka på det också, att det är en nyansskala. Liksom. Att det finns ju liksom så här, liksom helt följa reglerna. Mm. Sen finns det så här, okej, detta är en gråzon, alltså regel, och detta är att bryta mot reglerna. Är du med? Och jag
vet inte vad du menar.
Ja, men nu blir det ju svårt, men jag vet inte så här, konsekvensen av att det går mot röd.
Nej, det är inte
jag
så mycket inte. Konsekvens. Ja. Däremot köra mot rött, som jag ser folk göra i Malmö varje dag.
Ja, okej. Ja, det skulle jag ju då avråda från. Nej, men sen är det också viktigt att komma ihåg, det är ju också bara en överenskommelse. Och många gånger så får man ju ställa sig frågan, är jag beredd att ta konsekvenserna om jag inte följer denna överenskommelsen? Bra, men det där
okej,
är också...
Okej, vi lämnar det nu.
Ja, det är en diskussion för ett annat ämne.
Nu kommer vi till två typer av investerare.
Ja.
Pratar Kiyosaki om.
Precis, och då börjar han liksom med en metafor som jag gillar. Han säger så att han ser liksom investerande väldigt mycket som en tennismatch.
Ja.
Att liksom han säger så här, ibland jag spelar en match, ibland vinner jag, ibland förlorar jag. Och förlorar jag, men då går jag och tackar för liksom matchen. Och sen försöker jag lära mig vad var det jag liksom gjorde dåligt, vad är det jag ska börja göra, vad är det jag ska fortsätta göra, vad är det jag ska sluta göra, liksom helt enkelt. Och så kan man ju säga med investeringar också, du kommer aldrig vinna alla matcher, alla dina investeringar kommer inte gå bra. Men då pratar Kiyosaki om att han ser det som att det finns två typer av investerare, och du kan läsa den här första.
The first and most common type is a person who buys a packaged investment. An analogy would be a shopper who goes to a computer store and buys a computer right off the shelf.
Ja, så att det är en person, det är ju det som vi ofta rekommenderar, att vara till exempel köpa en indexfond. Det är ju färdigt, det är ju färdigt paket, det är enkelt, vem som helst kan göra det, det tar ingen tid, det kommer ge bra resultat, det kommer till och med ge bättre resultat än det mesta andra. Är med i de flesta fall. Så att det är inget, och återigen, nu vill jag påminna om det vi sa i början av avsnittet. Sitt inte nu och värdera att det ena är bra eller dåligt, eller att det ena är rätt eller fel, eller att liksom man ska vara den ena typen eller inte vara den andra typen. Mm. Utan båda typerna har sina poänger. Ja.
The second type is an investor who creates investments. This investor usually assembles a deal in the same way a person who buys components builds a computer.
Mm. Så att det andra är liksom så här, jag kan vara den som köper investeringen, liksom som är färdig, paketerad, den är färdig liksom med juridiken, avtalet. Mm. Jag behöver bara liksom läsa igenom, trycka nästa, jag håller med och så är det färdigt. Liksom.
Absolut.
Och detta är liksom, det är bra. Den andra är så här, men jag bygger ihop datorn själv. Jag sätter ihop regelboken själv, jag tar fram spelplanen själv, jag tar fram finansieringen av spelet själv, jag hittar mina medspelare själv, jag hittar mina motspelare själv. Jag gör allting själv. Och det säger sig självt att det kan ju ge ett mycket bättre resultat och det kan ge ett mycket sämre resultat. Det är ju lite som att spela spelet utan en livlina.
Yeah.
Att jag är verkligen där ute och spelar matchen på riktigt. Vad tänker du? Du sitter och småler.
Nej, jag tänker ingenting. Jag lyssnar på dig.
Ja.
Ja.
Och han förklarar detta lite, så nu läser vi här direkt från boken. Återigen, jag har tagit originalskriften för att jag tycker den svenska översättningen är inte lika bra.
Nej.
Ja.
It is the second type of investor who is the more professional investor. Sometimes it may take years for all the pieces to come together, and sometimes they never do.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's a second type of investor that my rich dad encouraged me to be. It is important to learn how to put the pieces together because that is where the huge wins reside. And sometimes some huge losses if the tide goes against you.
Mm. Mm. Så att han säger så här, okej, okay, detta, att innan man får alla den här juridiken, möjligheten, företaget, innan man får ihop allting så kan det ta flera år. Och det är här de stora vinsterna finns och de stora förlusterna. Och jag kan ta bara två exempel redan nu.
Mm.
Ett exempel, om vi tar Filip som var med här för 2 veckor sedan. Jag tycker det är så ett fantastiskt exempel. För att han har ju tränat i flera år. Men börjat med sin egen lägenhet, sen började han med en lägenhet till. Sen tog han ett fuktskadat hus. Sen tog han ett hus med en villa och en länga.
Yeah.
Och, liksom, och man kan tydligt se liksom progressen. Och så sa han liksom i en bisats i slutet så här, ja men nu letar jag efter att köpa kanske ett lite större hyreshus med kanske 10 eller 20 lägenheter. Men jag har inte råd för det här, utan jag har inte kapitalet, så jag behöver kanske göra detta tillsammans med någon annan.
Yeah.
Och så sa han så här, jag har engagemanget, jag har tiden, jag har drivkraften, men jag har inte kapitalet. Och detta är det som jag tycker är så fint, för detta går ju precis i linje detta som vi pratade om här. Att sen finns det andra människor som har kapitalet, men som inte har tiden eller kompetensen. Men där kommer, om de två, då kan ju Filip skapa den här affären där han säger till någon så här, titta här, om du går in med mig i denna affären så kommer du få en uppsida, jag gör jobbet, men, och så säger han så här, okej, okay, så om du till exempel, nu bara hittar jag på, detta är inget Filip har sagt. Mm. Men då skulle Filip kunna säga så här, jag har inga pengar att gå in med detta, så du köper fastigheten för 10 miljoner, men jag vill ha 20% uppsida på det, för att det är jag som har gjort allt jobbet, du kan vara helt passiv. Och då har ju de facto Filip då skapat en investering, yeah, som andra kan gå in i. Och då är vi tillbaka till det, då behöver man ju kunna bokföring, för man behöver kunna visa hur kommer den här affären funka med räntor, avbetalningar, hyresintäkter och drift.
Precis,
eller hur?
Ja.
Där behöver finnas liksom, förståelsen för den här investeraren ska få tillbaka sitt kapital. Där behöver finnas det juridiska, så att liksom reglera, okej, vad händer om det behövs mer kapital? Vad händer om någon skulle bli sjuk? Vad händer om någon dör?
Ja.
Vem får, liksom, alltså hur ser spelreglerna,
ja,
liksom för det här ut? Och naturligtvis, hur ser marknaden ut? Kommer vi hamna i en situation där vi inte kan hyra ut den här fastigheten, eller vad händer om fastighetspriserna minskar eller räntan ökar? Och då blir det liksom, för att det finns, den affären finns ju inte som att man kan gå och köpa på hyllan, utan nej, då får man ju sätta ihop den. Och då är ju uppsidan stor för båda parterna, men det kan också vara en jättestor nedsida. Alltså några fel här, några felaktiga antaganden, och så får man inte det här huset uthyrt, räntan ökar. Och plötsligt så kan man liksom sitta i skiten.
Ja.
Så spelet blir ju på en helt annan nivå jämfört med att okay, jag köper en indexfond där jag liksom köper en liten andel i 1500 företag i hela världen.
Mm. Men kan det inte vara så att man gör mer eller mindre bra affärer beroende på sin hemläxa liksom man gör?
Jo, men det är såklart. Det är klart att Filip kommer göra bättre affärer när han är 55 än när, ja, han är 27.
Mm.
Men å andra sidan, när han är 55, så ska jag säga så här, nu, alltså vill man göra affär med Filip så är det mycket enklare att göra det nu när han är 55. För att, ja, när han är 55 så lär han ju ha nätverket och alla sakerna på plats.
Mm.
Och det är det jag menar, att en affär kommer aldrig ha bra timing. Är du med? Så att det kommer alltid vara någonting som gör som skaver.
Ja, precis. Men jag tänkte mer på den här, hur man undviker den här huge losses. Jag tyckte det var en jobbig mening.
Jo,
jag tycker inte om att det måste komma,
jo, men det är
automatiskt med spelet. Liksom.
Jo, fast det är ju, alltså så här, när du går in på Liseberg, när vi åkte till Liseberg, var där med barnen i november, under novemberlovet, ja, då betalade vi 2000 spänn för inträde och åkkort och sånt.
Mm.
Det ingick i spelet för att vara på Liseberg.
Ja.
Är du med?
Jaja, men jag behövde ju inte riskera livet i en karusell om jag inte ville det.
Nej, men du behöver ju inte riskera livet här. Du sätter ju förhoppningsvis inte hus och hem och,
nej,
föräldrarnas,
exakt,
pengar,
ja, exakt,
i det här huset,
nej,
som du gör med Filip.
Exakt.
Ja.
Jag måste ju ha det avgränsat.
Ja, och då
som
är vi
bara
tillbaka,
den. Alltså.
Ja, och då är vi tillbaka på den här investeringskompetensen. Att hur funkar min riskallokering? Hur funkar min pengarallokering? Vilka risker tar jag? Kan jag bära de riskerna?
Mm.
Och ja, där, precis, kan ju vara så här, och en risk som kan vara jättehög för mig att bära kan ju vara ganska liten för någon annan att bära som har en annan ekonomi. Eller för någon som är så här, ja, men du vet, för mig hade det varit jättestor risk, ja, men om inte Filip vill driva det, för jag har inte kompetensen att sköta en fastighet. Någon som kanske har så här, ja, men jag har 10 hantverkare anställda i min firma, vi gör sånt här, ja, då är ju den risken mycket mindre.
Mm.
Är du med? Och då behöver man ju liksom hantera det. Och absolut, jag har ju sett huge losses också i vår omgivning. Jag vet folk som investerade i såna här paddelhallar, liksom när det var poppis.
Ja,
liksom de som var först gjorde ju jättestora vinster när paddel blev jättestort.
Mm.
Och nu har vi liksom sett på senare
tid. Nu har det platåat väl?
Ja, det tror jag är på väg ner, att många paddelhallar stängs ju ner. För att stänga och får inte ihop sin ekonomi,
nej,
och liknande. Och då var det liksom, vet jag, folk som liksom belånade hus och hem och sen gick det inte. Och då
det låter ju helt crazy.
Ja, men man tog lite för hög...
Ja, man liksom, tog för hög risk.
Man tog en risk man inte riktigt kunde bära. Och det är väl förmodligen en massa av lärdom i
ja,
det där.
Ja, det finns mycket lärdom i det.
Ja. Jag kan ibland tycka att det är lite knökigt. För att på sätt och vis kan jag säga, jag älskar våra investering i indexfonder.
Mm.
De skapar vardagsrikedom och de kan vara livsförändrande på 30-40 års, kanske 20-30-40 års sikt. Växer, då blir exponentiellt ränta på ränta. Vill jag förändra mitt liv på 10 år så kommer jag liksom, om jag inte kan spara sjukt mycket och ha en jättehög sparkvot och köra någon FIRE, så kommer inte indexfonder vara livsförändrande på kort sikt. Men däremot som Filip säger så här, men jag är beredd att göra jobbet i 10 år, jobba 80 timmars veckor för att sen i framtiden kunna leva på de här fastigheterna i lång sikt. Så att, liksom, och då blir detta en annan typ av affär. Och då det är lätt att hamna så här, men nu skiter jag i indexfonder, nu ska jag bara göra den här typen av affärer. Och jag säger, det skulle jag nog inte rekommendera. Eller säga så här, nej men jag ska aldrig röra en fastighet på det eller göra den typen av affär för jag ska bara ha indexfonder. Ja, det skulle jag nog inte heller rekommendera. Utan tricket här handlar ju om balansen och framförallt så handlar det om vad behöver jag i förhållande till mitt eget liv och till vår egen plan.
Ja, planen där.
Ja. Så för oss till exempel så här, vi har ju drivit företag. Jättehög risk, de flesta företag misslyckas. Ja, men det har gett oss så många andra värden att göra det. Har det kommit med risker som att till exempel just nu inte vi inte får ihop Rika Tillsammans-affären? Absolut. Men då får man ju göra andra saker som att okej, men då får vi göra mer reklam i podden eller vi får göra liksom göra ett Rika Tillsammans-programmet. Mm. Och då kan jag ju lika gärna göra någonting som jag tycker är kul.
Ja, absolut.
Bra.
Mm.
Så han säger så här, receptet för att göra den här typen av affär. Ska du läsa vad han skriver då?
Mm.
Steg 1.
Find an opportunity that everyone else missed.
Ja, återigen, vi använder Filip som enkel liksom illustration. Han köpte det här huset med fuktskada, med en frisörsalong.
Som han sa att folk sprang ifrån bara.
Ja, som folk sprang ifrån. Så det var en opportunity that everyone else missed.
Mm.
Väldigt enkelt.
Raise money.
Ja, så du behöver skaffa pengar för den här möjligheten. Antingen köper du den själv om du har råd. Eller så gör du den tillsammans med andra. Och många gånger är det bättre att göra det tillsammans med andra för du minskar din egen risk.
Ja.
Liksom. Så att okej, jag behöver hitta människor som har pengar.
Mm. Organize smart people.
Ja. Och här kommer den här klassiska som jag liksom alltid hört men inte fattat från de senaste åren. Så här, jobba med människor som är smartare än dig själv. Liksom. Och här gillar jag, för de har ofta liksom lösningar som man själv inte har tänkt på. Som till exempel vi har Mark, vår jurist, fantastiskt duktig och liksom har löst många problem som jag inte ens har vetat vad jag ska börja angripa.
Mm.
Och där till exempel som, om vi tar Filip som exempel, då hade han ju någon i sin släkt som som jobbade med liksom fuktmätning.
Ja, hans fuktmätare.
Hans fuktmätarkompis. Och sen hade han ju sin frus släkting Leif eller vad han hette, som också liksom hade liksom massa av erfarenhet. Så att gör detta tillsammans. Du kommer inte kunna göra de här grejerna på egen hand. Så att detta är också därför jag gillade så mycket det här avsnittet med Filip. Du kan fortsätta läsa vad han skriver.
There is a lot to learn, but the rewards can be astronomical. If you do not want to learn those skills, then being a type 1 investor is highly recommended. It is what you know that is your greatest wealth. It is what you do not know that is the greatest risk. There is always risk, so learn to manage risk instead of avoiding it.
Mm.
Mm.
Och det är väl där, om jag ska vara lite tuff mot dig, så är det ju så här, du gillar ju undvika risk.
Jag undviker risk, ja.
Ja.
Det gör jag absolut. Mycket risk avers.
Ja, och det är okej. Okay.
Men det kan också vara för att jag inte har erfarenhet.
Ja.
Så låt oss säga att du inte hade varit med här nu i mitt liv. Då hade jag ju fått ha mina indexfonder.
Ja.
Och sen så kanske jag ändå hade
väl... Men det intressanta är så här, de har ju också risk. De har ju gått ner med 30% i år. Och många undviker ju den risken också. Så varför är den risken mer okej?
Okay? Ja, men för det enligt plan är det ju long term. Liksom, och enligt statistiken då så kommer de gå upp
ja.
över 10, 20, 30 år. I vilket fall liksom, med 99% sannolikhet.
Ja, 92. Men...
Ja, okej, okay. 92.
Ja.
Det är okej okay för mig.
Ja, så vad är skillnaden? Så ser du där att där undviker du inte risk. Utan nej, där managerar du risken att du säger så här, lång sparhorisont, det, är liksom, det ingår i min long-term plan. Jag har vet att jag har spritt ut det på massa företag, så jag är inte exponerad mot en enskild företagsrisk. Jag har minskat bolagsrisken, etc. Mm. Ser du så redan där hanterar du risken?
Ja, jag skulle också hantera risken med att ha ett jobb. För att jag lyssnar på Riket Tillsammans. Låt säga att jag är utanför Riket Tillsammans. Då hade jag ju liksom haft sån här, jag varit med i A-kassan och haft inkomstförsäkring. Jag kanske också hade haft något sånt extra jobb vid sidan om. Jag kanske hade varit singel med två barn. Alltså det hade ju varit enormt ansvar liksom att bara få saker att funka. Och det ska minsann vara pengar över. Och vi ska kunna åka till någon skidort då och då liksom. Så hade det ju varit i mitt liv. Jag hade fått riskmanagera allt som jag kan liksom i mitt liv. Och det gör ju säkert folk.
Ja.
Därutom de kan och förstår det.
Ja. Och detta är ju det som vi pratar också. Och jag gillar det för det handlar om hur managerar jag risk istället för att undvika risk.
Mm, och men det jag hade ju undvikit risk. Jag hade ju undvikit vissa investeringar.
Ja, ja.
Det hade jag gjort för jag hade känt som att de lurar mig. Eller liksom... Jag kan inte sånt här eller något annat sånt där som jag hade satt upp som sån här, vad heter det, limiting belief.
Ja, ja.
Vad heter det?
Ja, jag vet inte, begränsande tanke. Men,
ja.
Men absolut, men jag tycker det spännande är att ställa sig frågan så här, vilka områden i livet undviker jag risk istället för att hantera den? Och jag tror att liksom så här, absolut försäkringar, det är ju en grej som jag tänkte vi skulle kolla i det där Riket Tillsammans-programmet, är ju för att vissa grejer så här, men det är bara liksom betala bort risken. Ibland så kan du bara ta en försäkring. Och så har du tagit bort risken mot en kostnad.
Mm.
Liksom. Men det är en spännande, det är väldigt så här, jag tänkte inte på det när jag förberedde avsnittet, men att det där är ju en nyckelkonversation i ens eget liv. I vilka områden i mitt liv undviker risk när jag istället borde managera den?
Ja.
Eller hantera den?
Men sen är det ju så också att jag har ju varit med här på kanten hela tiden med dig och sett vad du håller på med och du har ju mycket, håller på med helt andra grejer och med juristerna och investeringar och så, än vad jag gör. Så till slut har det blivit intressant.
Mm.
Och intressant att veta så hur jag kan managera risk ifall du liksom går bort eller någonting.
Mm. Så det är du, rädsla, så... Karo. Det är ett ja, bråk vi har haft här nu på sistone hemma. Karo tycker jag jobbar
det
för mycket.
Det har varit flera år som jag har varit rädd för det. Men då har jag liksom fått börja läsa såna böcker nu då. Som andra kvinnor som investerar skriver då. För att jag ska liksom känna så, okej, men hur gör folk egentligen? Och hur, okej, men vad har de fått sin erfarenhet från? Ja, okej, det var någon svärfar i Warren Buffett. Okej, men jag kan läsa den boken då liksom.
Ja.
Okej, ska vi fortsätta?
Mm.
Mm.
Så nu kommer bara så här lite påståenden från boken. Often in the real world it's not the smart who get ahead but the bold.
Ja.
Håller du med?
Ja.
Säg någonting mer om det.
Nej, men det är absolut så att om man är djärv så får man mycket mer serverat till en eller gjort.
Ja.
I alla områden. Så. Skolan, universitet, investeringar, förmodligen.
Ja. Jag tror att det är många gånger rädslan för att få ett nej.
Mm.
Alltså liksom så här som vi pratar med Taleb, eller det här att asymmetrin, att till exempel så här, fråga ut någon på dejt, är ju så här begränsad nedsida, så det värsta som kan hända är att du får ett nej, men uppsidan kan ju vara enorm.
Så det är ju inte det värsta som kan hända, att du får ett nej. Det värsta som kan hända är att du får ett nej och att du känner dig värdelös.
Ja, men...
Då måste ju känslan vara helt oknuten till vad som händer om jag får det nej.
Jo, men liksom. Precis, men rationellt så blir det så här, för ett nej, så här, innan, vad är startläget? Jag har inte en dejt med den här personen.
Mm.
Okej, okay, jag går och frågar, jag får ett nej. Vad har hänt då? Jag har fått ett nej. Men mitt slutläge är samma som mitt startläge.
Nej, men det är det inte.
Jo.
Nej.
Jo.
Bortsett från känslan så är det. Då kan du liksom stänga den dörren där med den personen vidare till nästa.
Ja, så alltså, det är till och med bättre.
Ja, till och med bättre. Alltså ja. Det är där man måste ju liksom jobba med sitt mindset på det viset. Och det kommer man ju till om man nu gör det tillräckligt mycket. Liksom, att det var inte så jävla farligt att få ett nej.
Ja. Absolut. Mm. Nej, och sen handlar det väl också om nu som att det är väldigt många som slutar spara nu när det har varit tufft på börsen. Det är väldigt många som drar sig för att investera när priserna har gått ner med 50% eller så, att man tycker det är nog något fel etc. Medan det är ju många gånger, som återigen, när tajmingen är fel så kommer många gånger de bästa affärerna. Så jag håller med om detta, men sen tycker jag att det är en gräns mellan att vara bold eller vara modig och vara dumdristig.
Yeah.
Så att återigen handlar det om managering. Men jag kan ju absolut säga så, om vi tittar i vårt liv, hade vi varit lite modigare i många situationer så hade vi varit på en annan plats i livet. Men å andra sidan...
Men jag vet inte vad du tänker på, men det är kanske möjligheter du har sett som inte jag har sett.
Ja, precis. Bra. Ska vi ta nästa påstående?
The single most powerful asset we all have is our mind. If it's trained well, it can create enormous wealth, seemingly instantaneously. An untrained mind can also create extreme poverty that can crush a family for generations.
Mm. Ja, men det kommer tillbaka till liksom vad jag ser, hur jag använder mitt mindset, eller vad ska man säga?
Mm.
Att det handlar om att...
Sin inställning kanske.
Ja, men sin inställning och sin attityd och sin, liksom så här, mina muskler. Hur mycket har jag tränat på det här? Och jag tror till exempel så här, om återigen, inget illa med liksom min släkt, men det blev så tydligt, men för att min mamma kommer liksom så här, Tjeckoslovakien, och där var framgångsreceptet så här, jobba hårt, skaffa dig en utbildning, få ett statligt jobb. Liksom.
Ja, visst.
Ja. Mm. Och då hade man ju liksom kunnat fortsätta så, och då hade liksom hela liksom vår familjegenerationer, om ingen hade ifrågasatt det, fortsatt på det där spåret, man hade haft det kanske okej, men hade inte haft det fantastiskt.
Mm.
Är du med?
Mm.
Nu ifrågasatte jag det där, och det var inte ens att jag skaffade mig ett jobb inom privat sektor, utan jag startade eget. Och det gör ju att det går ju helt andra värderingar som kan gå vidare i generationer. Att för jag tror, hoppas för våra barn, så är det inget konstigt att om man skulle starta eget. Så antingen kan man jobba statligt, man kan jobba privat, eller man kan ha ett eget företag, eller till och med så att man kan leva på avkastningen av sina pengar. Sen är det upp till dem att välja vilken av de här fyra spåren de vill veta.
Eller vara på två spår samtidigt, whatever. Liksom.
Ja, men exakt. Mm. Och det är ju bara ett liksom mentalt påhitt. Det är ju liksom ingen sanning, tänker jag. Mm. Ja, så att jag
det är väldigt
tror
intressant varför du gjorde det hoppet där. Från att jobba hårt till att säga, men jag ska starta
företag. Jobbar hårt gör jag ju fortfarande.
Det gör du, men vad var det som...
Ja, men för att jag såg inte ett liv framför mig där jag skulle göra som alla mina kompisar som gick då 2004. Så gick ju alla typ till Ericsson eller Axis.
Varför såg du inte det livet?
För jag tyckte det verkar skittråkigt.
Men varför verkar det skittråkigt liksom?
Ja, men av många anledningar. Och sen har jag ju mitt signifikansbehov. Att jag kan ju inte, liksom, jag har ju fortfarande inte spelat paddel en enda gång.
För, det är så många svenskar som gör det, så jag ska inte göra det.
Exakt. Exakt. Och det är lite pinsamt. Men
det är bara det ligger på bordet och syns.
Ja.
Jag har också ett signifikansbehov.
Ja, och då är min signifikans, då jag ska fan inte göra som alla andra. Mm. Ja.
Så att, men det här med att vara bold eller järv.
Ja. Och sen var jag så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, men jag testar starta eget, och annars får jag väl gå till Ericsson och jobba på Axis eller jobba på...
Du får det låta så lätt, Jan. Folk startar eget och så går det inte, och sen så får man stå där och skämmas. Det är så man tror att det kommer att vara.
Yeah.
Ingen bryr sig.
Yeah.
Möjligtvis kommer någon att snacka skit på varje julmiddag man har med sina släktingar. Så, ja, det gick ju inte så jävla bra för dig.
Yeah, nej, men jag fattar.
Whatever, liksom.
Ja, men jag fattar. Och jag fattar att det är reellt. Och jag har också det. Och vi har en tråd i forumet idag som var så här, att det var en person som skrev så här, min sambo blev uppsagd från provanställningen så här, 2 veckor innan den skulle bli fast anställning och precis innan jul.
Mm.
Och det var så här, vad ska vi säga till släkten?
Jag har sett det.
Ja, jag fattar att det är reellt, och jag har empati för det, och jag själv är ju också där. Så här, vad ska folk tycka?
Mm.
Men det man behöver komma ihåg, och mycket enklare att säga än att applicera på sig själv, är ju att alla människor är rädda för vad andra ska tycka. Och problemet är att eftersom vi alla går runt och är rädda för vad andra ska tycka, så har de flesta andra människor har inte den mentala energin att gå och tycka någonting om mig i flera minuter. För att de blir efter ett par minuter så går det över till att liksom undra vad andra tycker om mig. Mm. Men vi är så självcentrerade i det där. Nu var väl det lite sidospår här.
Jo, så att men det är för att du pratar ibland om saker på ett sådant. Det blir så enkelt. Liksom. Jag tycker inte det är så himla enkelt. Man behöver jobba på sin självförtroende och sådana saker.
Och självkänsla.
Ja, och det kan vara så att man kanske inte har det. Men man skulle vilja. Man skulle vilja vara där att man är den som är järv.
Ja.
Ja, vad behöver du göra då liksom?
Ja, så Karin, så här, vad vill du göra? För det låter som att du vill vara järv och att du är inte tillräckligt järv.
Ja, men absolut är det så. Jag är järv ibland och sen så är jag järvigt rädd.
Ja.
I vissa situationer är det så, ja. Absolut.
Ja, och så är det för mig med. Jag tror så här, that's how life is when it works. Liksom.
Mm.
Att det är väl inget konstigt. Och sen tränar man och sen växer. Förhoppningsvis så växer man längs livet.
Mm.
Liksom.
Ja.
Ja.
Tar vi nästa här då. Rich people are often creative and take calculated risks. Ja, då tänker jag, det är väl sådana riktänkare.
Ja, riktänkare.
Ja. Inte men, rika människor per
men
se.
Det blir, liksom. Men det blir också så här, gör du det tillräckligt länge över tid och du tar kalkylerade risker och du hanterar din risk, så ja, då borde du ju ha bättre odds än den som aldrig tar några risker.
Ja.
För annars är det ju inte risk, alltså annars har du ju liksom ingen uppsida eller är dålig på att ta risk. Så det blir en effekt. Men då tänker folk ofta så här, ja men du får ett riktänk när du är rik. Och jag bara, nej. Du blir rik för att du har ett riktänk. Alltså så här, spänn inte hästen framför spänn inte vagnen framför hästen.
Nej.
Liksom.
Okay. If the opportunity is too complex and I do not understand the investment, I don't do it. Simple math and common sense are all you need to do well financially.
Ja, det håller jag helt med. Det säger Warren Buffett och andra också. Du behöver, alltså så här, du behöver plus minus division och multiplikation.
Mm.
Behövs inga liksom så här, derivater och sånt. Så att, och jag brukar sammanfatta den där i when in doubt, stay out.
Yeah. The problem with secure investments is that they are often sanitized. That is, made so safe that the gains are less. Och jag undrar vilka han menar där.
Jo, men ta till exempel om vi kontrasterar en indexfond och vi har kontrasterat det med så här Philips fastighet.
Mm.
Philips fastighet, lyckas den kommer den avkastningen bli långt mycket större än det du kan få av en indexfond på samma period. Men det kräver, det, återigen då är det viktigt att säga så här, hur mycket arbetsinsats kräver det? Hur mycket kompetens kräver det? Hur mycket liksom muskler behöver jag ha tränat för att komma åt de här olika? Vem som helst kan köpa en indexfond, liksom så här, det är bara att googla liksom, och så är det färdigt.
Ja. Yeah.
Medans det där kräver kontakter, det kräver tid, engagemang, en annan summa pengar, att du läser avtal, du skriver på avtal, etc. Så att det är sant och det är inte antingen eller.
Yeah. It's not gambling if you know what you're doing. It is gambling if you're just throwing money into a deal and praying.
Ja. Vad du skakar på huvudet?
Eller lite så, ja. Det kan vara så, det kan också. Jag
håller helt med. Alltså så många investeringar vi har gjort tid historiskt där vi bara liksom lagt in pengar.
Och hoppats.
Ja. Mm. Och återigen här, hopp är inte en strategi.
Nej.
Och jag tror att det är många som gör det liksom så här. Ja, men, och till men och med gör det med
gör det
med, ja, och till och med gör det med indexfonder. Så här, ja, men nu lägger jag in lite pengar här så får vi se hur det går.
Mm.
Jag lyssnar på Jan och Caroline. Liksom så här, I hate it. Men jag fattar. Liksom. Så att, och då är vi tillbaka på det där. Liksom, att lära sig ta kalkylerade risker. Hantera risk istället för att undvika risk. Så att det känns som att folk är så här. Okej, okay, antingen så undviker jag risk. Jag gör det inte alls. Eller så tar jag 100% risk.
Ja,
istället precis. För att göra någonting mitt emellan. Och det är där till exempel jag brukar tjata om. Vad är fyra hinkar-principen? Ja, fyra hinkar-principen är ju enkelt ramverk för att hantera risk.
Men är det inte lite lat?
Jo.
Att man tar antingen ingen risk eller så tar man massor med risk.
Jo.
För att man pallar inte tänka på hur mellanscenariot skulle se ut och vad som skulle krävas
för
det.
Absolut.
Mm.
Absolut.
Mm.
Så är det.
Great opportunities are not seen with your eyes. They are seen with your mind. Okej, vad menar han med detta? Det är sån Cohen för mig.
Det var... Jo, men återigen så här, att det handlar om att kombinera ihop olika saker. Att någon, alltså så här, detta är ju roligt, för att efter Filip-avsnittet sorry Filip att vi bara refererar till ditt avsnitt hela tiden. Men så här, det kom ju mejl från några som sa, kan jag få komma i kontakt med Filip? Jag agerar på denna marknaden också, jag gillade det jag hörde. Och då var det ju någon, det var inte som att vi sa i avsnittet så här, är det någon som har pengar, ge dem till Filip. Utan då var det ju någon som lyssnade på det här, la ihop så här, Filip, min verksamhet, Skåne, etc. Detta 1+1 kan bli mer än 2. Är du med? Så att, och det är det jag menar, så att du behöver se dem med ditt mind.
Ja, liksom. Men din, lägga ihop 1 och 1. Ja. Men not seen with your eyes, är det bara en snygg mening detta eller?
Vadå?
Ja, men jag fattar inte, är det något som jag missar här? Great opportunities are not seen with your eyes.
Ja, men det är det jag menar.
Jag förstår att man måste tänka själv.
Ja, för det är ingen som serverade det. Det är ingen som kommer att servera så här, titta här är det. Liksom, utan du behöver själv göra tankejobbet. Var Filip exemplet dåligt?
Nej, det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Det är bara det att vissa meningar i den här boken är så, menar han någonting nu som jag helt har missat i tidigare när jag har läst, precis som en massa annat i den här boken. Vi kan gå vidare om det inte är så.
Ja,
nej, men du förstår vad jag menar, va? Nej. En del saker här, det är en mening man har inte sett den för.
Nej.
Först man har sett den nu.
Ja, men så är det ju. Och det är väl det som är en bra bok, eller när man förståelse ökat. Och det är därför jag hoppas att folk gillar att vi pratar om boken, för då lägger ju vi vår betydelse i de här meningarna, att det är vi som plockar ut dem. Och diskuterar.
Och det kanske är så här, menar de, står inte i tidningen för det.
Nej!
Så kanske, mig, idag 2022 så kanske det är det han menar.
Ja, men exakt. Återigen, som jag sa, det var ju inte som att Filip säger så här, ge mig pengar. Är med. Utan det var någon som var ihop.
Nej, it's not advertised. Ja, det är ingen reklam för dem.
Nej. Så man behöver liksom tänka ihop.
Ja.
Ja.
It is what you know that is your greatest wealth. It is what you do not know that is your greatest risk.
Ja.
Ja, det kan vi väl hålla med om.
Ja.
Att
så assumptions is the mother of all fuck-ups. Alltså, så här, jag vet inte, här får vi kanske återkomma om 10 år och prata om det här, men jag upplever ju så här, erfarenhet, att till exempel har man sett saker som har gått åt helvete för man inte har haft jurist.
Situation, så möter man på en likartad.
Ja, att det var så här, här skulle vi nog haft en regelbok. Mm. Ja, men då tar man ju med sig, nästa gång har man en regelbok och så hanterar man en situation bättre än när man inte hade det.
Ja.
Så att problemet blir ju alltid så här, det som går åt helvete är det jag inte vet. Det är inte det som jag vet om.
Nej.
Det är därför jag inte så tror att inflationen är vårt största problem, för att alla är medvetna om inflationen just nu. Utan det är ju det, typ corona, som kom från sidan. Även om vissa säger så här, det var folk som varnade för typ en coronapandemi i 30 år. Absolut, men de flesta visste inte om det. Och därför blev de överkörda från sidan.
Visst.
Bra. Ska vi ta sista 4 instuderingsfrågorna?
Ja. Yeah. Robert says that it's not so much the lack of technical information that hold us back, but more the lack of self-confidence. What is an example in your life or someone else's where self-doubt got in the way of a great opportunity?
Ja, yeah. Så finns det något område där vi på grund av självförtroende inte har agerat?
Så det finns säkert många, men jag har ju inte varit så mycket in i våra investeringar att jag kan ha kunnat säga det.
Mm.
Att jag har,
men detta kan ju vara jobb. Alltså så här, vet du vad, detta skulle ju kunna vara annat också. Alltså så detta funkar i jobbsammanhang. Mm. Okej, där var den här tjänsten. Där stod att jag skulle ha 10 års erfarenhet. Jag hade bara 5, jag sökte inte jobbet.
Absolut.
Liksom. Mm. Så att, eller liksom så här self-doubt. Jag tycker det är jättemånga grejer. Som jag så här,
självtvivel.
Ja, jag har inte publicerat, det är inte som att jag har liksom tänkt ut Riket sammansprogrammet liksom i förra veckan. Jag har ju gått och burit på det snart 2 år.
Mm.
Men jag har varit så här, vill någon komma på min fest? Än med? Och det är ju tvivel.
Mm.
Och sen till slut så blev det så här, nej men nu var jag tvungen att lägga ut det, för att någonting behöver vi hitta på nästa år. För annars blir det inte lika många avsnitt, eller så blir det mer reklam, eller så blir det att du inte kan vara med, för då behöver du jobba på något annat ställe.
Ja, visst.
Och plötsligt så blev liksom den där, det gör ont, större än tvivlet. Och så plötsligt så skickar man ut det. Så att jag upplever att där är många tror ju så här, om jag bara visste hur så skulle jag göra det. Och jag tror så här, nej, om du visste varför, då skulle du ta reda på hur. Och det är ganska tufft. För att det är väldigt bekvämt att säga så här, nej men jag har inte kunskapen, jag ska bara läsa på mer. Nej, det handlar inte om mer kunskap, det handlar om mer mod. Och det är där vi kommer tillbaka så här, ja, luck favors the bold. Så att jag tror, och detta är också tillbaka till Mary Williamson som har den här dikten om liksom din egen storhet. Det är inget stort i att hålla sig själv liten.
Nej.
Så att jag tror att det här bristen på självförtroende eller självkänsla, shit vad det ställer till det för oss i livet. Inte bara investeringar.
Mm. Det känns lite så varning för mig för att jag inte kan gå på så många situationer när detta har hänt.
Jag tror att det är en
så lite varning alltså.
Nej, jag tror att det bara är så här lite jobbigt för dig så att du liksom vill inte gå dit.
Nej, jag tycker så här, men jag har inga sådana. Men det har jag ju såklart ju.
Ja, ja. Jag kan säga om jag kommer på något. Ja, vi tar vidare. Men svar ja, absolut. Och jag brukar försöka, liksom, när jag fångar mig själv rationellt så försöker jag påminna mig själv så här, handlar inte om hur, det handlar om varför. Om jag bara vet varför så kommer jag lista ut hur.
Hur, ja.
Ja.
Some people have a lot of money but do not get ahead financially. Why is that?
Mm. Ja, jag skulle säga för att de inte har den finansiella intelligensen eller har tränat sina ekonomiska muskler. Att så här, mycket pengar in, mycket pengar ut, inga tillgångar. Man investerar inte eller man köper fel typ av tillgångar eller man köper de här, låser pengarna i 7 år och sen så råkar man ut från skilsmässa och så kan man inte köpa ut sin fru för att pengarna är låsta i en private equity-fond, till exempel.
Mm,
eller man köper liksom ett dyrt hus. Ja, men lite så här, vi trillar ju för fan i fällan här med vårt hus och vår liksom så här, fina bilen, fina huset. Liksom. Och som oss, liksom, vi hade ju varit, alltså jag tänkte på det, hade vi bott kvar i vår lägenhet, du vet, vi hade gått så här 20-25 000 plus i månaden.
Jo.
Ja. Så att jag tror att det handlar om brist på finansiell kompetens, brist på självinsikt. Och det är också så här,
vi
lätt i efterhand.
Vi visste ju att vi ville ha detta för att vi ville stå ut.
Nej, men stå ut.
Ja, men alltså du vill inte ha ett radhus, Jan.
Nej, för att, och det är det jag menar. Och jag vill inte ens säga att det är brist på självinsikt, utan det förändrade så här. Ja, jag vill ha fina huset, fina bilen, fina titeln, fina jobbet. För att liksom kunna checka av det, nu har jag lyckats i livet. Och det kan vi ha diskuterat så här, är det sunt, är det bra? Så här, nej, det var som det var. Och det är varken bra eller dåligt, rätt eller fel. Idag, så här, 5 år äldre, 5 år klokare, så var så här, nej, det var inte svaret. Mitt liv är inte annorlunda för att vi fick en artikel i SvD att vi var Sveriges största ekonomi-influencers eller för att vi har en Tesla på uppfarten eller för att vi har ett stort hus.
Mm. Jag är inte beredd på att liksom hårdra det så himla mycket. För det känns ändå som vi har förstått vissa saker.
Ja.
Och vi vill ju bo i vårt hus.
Ja.
Alltså jag har snackat om att vi kan köpa det här radhuset, nu såldes det för bla bla bla. Vi kan göra det, men vi vill nog ändå bo här.
Ja.
Alltså det är inte som att vårt liv är sämre nu.
Nej.
Utan det är bra.
Ja, absolut.
Och vi gillar ju vår bil, vi gillar vårt hus. Så att jag tror inte att det är så, nu tar vi oss tillbaka till där vi var innan. Alltså det går inte att gå tillbaka till där vi var innan.
Nej.
För att,
och det är det jag menar, och det är det som är utveckling, Karin.
Ja, det är utvecklingen.
Det är det som gör att man lär sig och sen så kan man börja liksom fatta nya beslut.
Men du kallar det fina huset, fina bilen. Och jag kallar inte det riktigt det. Jan.
Nej, jag fattar det. För att jag kommer från mitt eget perspektiv. Och i mitt liv så är det så här, jag skäms för det. Lite så här, status är viktigt.
Mm. Och det kommer ju fortsätta vara förmodligen tills du säger att det inte är det längre.
Ja. Och nu så är jag liksom så här, okej, nu har jag gått i den fällan för 50 gången. Jag kanske ska sluta lära mig liksom så här, för att innan var jag fina utbildningen. Liksom så här, ja men fina utbildningen, civilingenjör, teknisk fysik,
men
check.
Men vad kommer nästa sak att vara? Förlåt mig att jag tar upp massa värdefull tid här från dig, men för att jag vet att vi har tid att passa sånt, jag ska till tandhygienisten och sånt. Men vad kommer nästa grej att vara som är så fina?
Ja, jag vet inte. Vi får se.
Ja. Vi får se. Det finns något.
Ja. I don't know.
Ja.
Men det är ju det som är liksom, och jag försöker att inte döma mig själv för det där. Ja,
utan men det
att
säga jag
så
dömer
att,
inte dig.
Att göra så här, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Och nu när jag sett det, ja, så kanske jag kan välja om. Och när jag till exempel gäller med fina utbildningen, ja, jag kommer ju aldrig ställa något krav på våra barn att du borde bli läkare eller du borde bli civilingenjör. Det är ju det som är min insikt från det. Jag säger till folk så här, plugga inte för att skaffa en skaffa ett jobb, plugga för att fördjupa dig i något du tycker är intressant, eller vara på universitetet för att du blir en bättre människa, för du kommer få massor av andra influenser, etc. Så att jag tror att allt gör ju att man lär sig längs vägen. Så att jag tror, om vi ska hoppa tillbaka till frågan, så här, varför vissa har mycket pengar men de kommer ändå inte ahead, ja, då tror jag att det handlar om brist på ekonomiska muskler, brist på att liksom reflektera, utforska sig själv, brist på mål, eller liksom ett spel, att man låter rädslan bestämma massor av saker.
Eller att man är nöjd kanske.
Att man är nöjd, absolut. Och det är inget fel i att vara nöjd, och det handlar inte om mängden pengar. Liksom.
Nästa här nu då. As you have developed your own financial intelligence, how has it helped you see more easily whether a deal is good?
Jag tänker att jag är mycket, mycket snabbare idag på att så här, vad vill jag ha, vad jag är intresserad av, vad jag inte är intresserad av.
Mm.
Alltså idag är det så här, om jag mot förmodan ska göra någonting annat än indexfonder. Jag har ju lovat mig själv nu liksom bara indexfonder. Jag har än i år inte gjort något avsteg från det där.
Nej, det var under 2022 eller?
Ja, 2022. Liksom. Så jag upplever att jag har mycket enkla, alltså jag ser ju idag mycket mer kvaliteten på det. Alltså jag kan titta på ett juridiskt avtal idag och se om det är skrivet av en jurist eller om det är hemmasnickrat.
Ja.
Jag kan se om så här, är detta genomtänkt eller inte? Alltså hur pratar man, vad fokuserar man på? Men det skulle jag absolut säga. Pratar man om lönsamhet, vad är värdet, vad är kunderna, vad är svordomen man löser för sina kunder, etc. Så att, ja, det skulle jag absolut säga.
Robert's philosophy is to plant seed inside his asset column, starting small and seeing what grows. How are you planting seeds in your asset column right now? If you aren't, what could you do to be able to start?
Ja, absolut. På meningar så tycker jag att detta är jättefint.
Ja, den är fin faktiskt. För den är...
Att det handlar om att börja lite, börja plantera frön i sin tillgångskolumn på sin ekonomi, och sen hur planterar, alltså vilken fin fråga, hur planterar du små ekonomiska frön som kommer att växa till pengaträd?
Och om du inte gör det, vad skulle du kunna göra för att kunna starta med det?
Mm. Men jag, alltså så här, vad? Men alltså så här, det vi gör konstant är så här, månadssparande i indexfonder. That's it. Eller Lysa då, som vi har en sponsrad länk till. Ja.
Yeah.
Så att det gör vi ju hela.
Jag läser de här böckerna nu om investeringar och
som
andra kvinnor har skrivit.
Ja.
Det, jag tror också att det är ett sätt att sätta något frö i alla fall någonstans i sin...
Och sen bara om vi tar detta och tar man det liksom ett vårt personligt perspektiv. Ja, vi håller på hela det här Riket tillsammans version 3.0. Mm. Mm. Vi håller på att fixa med reklam, vi fixar med träningsprogrammet. Och så att vi gör just, anpassar oss till många andra. Vi har försökt sänka förbrukningen på elen här så att vi kan investera mer pengar. Och sen försöker vi också använda pengarna, som vi sa, så här, för att utnyttja tidsfönstret som är öppet nu här ett par år där både Freja och vår dotter och
min mamma
kan...
Men det handlar om den här tillgångskolumnen.
Ja, men precis. Men det handlar ju om att plantera frön liksom på flera ställen. Mm. Liksom. Alltså, för det handlar ju lite som vi sa lite i den här Die with Zero. Ett av målen i livet är att samla på sig livsupplevelser.
Ja.
Och lönt att plantera. Vi har ju ändå ett buskage i vår tillgångskolumn. Ja.
Robert lists two kinds of investors, those who buy packaged investments and those who create investments. What kind are you? Is that the kind you want to be?
Mm. Så nu börjar jag.
Ja, men jag är ju en sån som köper packaged investments.
Ja.
Och du har ju skapat
investeringar. Jag har ju dribblat i båda. Och jag är så här, jag gillar de packaged investments.
Du gillar också dem?
Jag gillar dem mer. Det är så mycket mindre jobb, så mycket mindre engagemang.
Men alltså, jag skulle säga att du har fått ut 10 gånger mer i erfarenhet från att ha gjort det egna.
Absolut, absolut. Och då har gett man jättemycket ekonomiska muskler, men det är också så här...
Men du kanske måste vila lite ett tag.
Ja, så är det kanske.
Du behöver ju inte... Men nu har du kontakter och muskler och erfarenhet och kunnande, till exempel från Storskogen där. Så nu kanske du måste vila lite och se vad du fick.
Mm. Ja,
så
absolut.
Att du inte liksom hoppar på något direkt igen. Och sen så, du är ju duktig på att se möjligheter. Så när det kommer, en möjlighet eller du kan skapa en, så då kommer du göra det.
Mm.
Och du kommer ha helt annan höjd på det liksom, eller höjd du startar från.
Men jag ser det lite som haren och sköldpaddan. Jag gillar att vara sköldpaddan. Men det betyder inte att man ibland kan skutta.
Ja.
Men det handlar om liksom inte bara vara sköldpaddan och inte bara vara haren.
Nej.
Utan att den som kommer vinna är ju den som kan vara både och.
Mm.
Liksom. Och vet när han eller hon ska vara sköldpaddan och när han ska vara, hon ska vara haren.
Och är det självkännedom du menar?
Ja,
ja.
Till exempel. Absolut. Mm. Mm. Absolut.
How have you seen fear or failure play out in your life, and how did it prevent you from taking advantage of opportunities? What can you do to conquer the fear in the future?
Ja.
För mig handlar det nog mycket om att liksom att övervinna rädsla. Handlar för mig om att veta så, men jag vet jag kan tillräckligt mycket nu för att liksom förstå vad det handlar om liksom.
Men så här, Karin, när vi träffades, då hade du ju inte investerat någonting. Nej. Du hade pengar på sparkonto. Idag så har du ändå kommit så långt så att alltså indexfonder är ju inget konstigt.
Nej.
Eller hur?
Ja.
Ja. Så att jag skulle
men
säga...
Men det handlar också om att jag vet vad det är och vad det ger. Och
ja,
att jag
och, det har du, och det har du ju. What can you do conquer that fear? Ja, det är vad du har gjort. Skaffat mig kunskap, skaffat mig erfarenhet, läst på själv, hängt med människor som investerar i indexfonder. Så det är naturligt. Du fattar det. Du är liksom så här... Du är kanske 8 på en skala 1-10 liksom,
på indexfonder.
Ja, och sen är det liksom så här, sätta ihop en affär som Filip gör eller som vi gjorde med Storskogen och så här, ja men där är du kanske på skala 1 av 10, ja. Eller 2, för du vet att det går men du vet inte hur.
Nej, precis. Liksom. Och vet var man kan börja åtminstone.
Ja, men exakt. Mm. Så att, nej men jag tror att det är väldigt vanligt.
Mm.
Och jag tror att det är träna. Träna, lyssna.
Och bygga sitt självförtroende i det. För det gjorde ju Filip.
Ja.
Han byggde ju sitt självförtroende för att börja med sin egen lägenhet.
Ja.
Och renovera den. Och sen så tog han någon annans. Ja, så att det är liksom, man börjar smått.
Ja, och sen tror jag att många gör ju så här. Man tränar muskeln genom att lyssna på oss. Eller för det är ju det jag gärna vill tro. Liksom. Och sen gärna så här, träningsprogrammet blir förhoppningsvis också ett sånt. Där man tränar på sånt här. Snyggt. Jag tänker att vi rundar av här. Säger stort tack. Och så ses vi nästa vecka.